Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag härom året var liksom, fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer och taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var det var typiska situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
Men jag tror precis som du att energipriserna kommer vara fortsatt höga i framtiden, framförallt kommer de variera mycket, och då blir det här med liksom energieffektivisering än viktigare.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är dags för avsnitt 249, och idag ska det handla om energi. Och detta är ju så här, för dig som har följt oss länge, så för något år sedan så gjorde vi ett avsnitt där vi pratade om el och energi, eftersom det är en ganska stor kostnad för oss som har hus eller om man bostadsrättsförening eller om man äger fastigheter. Och då konstaterade vi ju att vårt hus förbrukade typ 36 000 kilowattimmar på årsbasis, vilket är mycket. Det är typ dubbelt, det är som två hus, fast det är ett. Och nu i julas när det blev liksom så här höga energipriser, jag tror vi fick total elräkning på typ så här 18 000 i december. Så det var så här, vi måste göra något åt detta. Och så har vi haft här liksom lite av någon VVS-människa, någon el, liksom elektriker etc. Men jag har aldrig liksom känt så här, okej. Okay, det är ingen,
du har fått
som,
en helhetsbild.
Jag får inte helhetsbilden. Nej. Och så säger någon så här, ja men bara jämför de där två fonderna typ. Men jag vill veta liksom, hur ska jag tänka i hela min ekonomi? Hur ska jag tänka i hela?
Och
då, då träffade vi Daniel L som har det egna företaget L Energi och Skånsk Värmebild. Och, så detta är inget formellt samarbete, utan vi betalade honom för att komma till vårt hus, och sen när vi satt och pratade så var jag så här, gud, alla de här sakerna du säger är så himla intressanta, så detta borde fler få lyssna på. Mm. Så att jag säger för säkerhets skull, det är ett samarbete, om det är så att vi skulle hitta på ett samarbete i framtiden. Men det är ingen som har fått betalt för detta just nu. Och det som han jobbar med då är energirådgivning, då second opinion, optimering, energiinventering, termofotografering.
Yeah.
Vilket var det han gjorde hos oss, vilket jag tyckte var så sjukt spännande. Att han började liksom söga ut sjukt mycket luft från huset med en pump.
Och det var liksom precis samma sak som att det blåste utomhus.
Ja, och då kunde man se var det blåste in, yeah, hur isoleringen fungerade.
Med värmekamera gick han runt. Ja. Där i det hörnet blåser det.
Ja, och sen,
så kunde man känna liksom att det gjorde det på riktigt.
Ja. Och sen så pratade vi ju mycket om så, okay, men vad är det som spelar roll? Är det till exempel, är det värt att sätta solpaneler eller inte? Är det värt att tilläggsisolera eller inte? Vad händer om man tilläggsisolerar inomhusklimat?
Men sen vad händer med ventilationen och så, vad kan man göra med det?
Ja. Mm. Och han är ju liksom, han tycker ju detta är jättekul. Han har ju till och med tagit liksom ett gammalt hus och gjort det till ett plusenergihus.
Mm.
Det liksom finns ju en del plusenergihus nu som är byggda från början att vara det. Det är en helt annan grej att ta ett gammalt hus.
Mm.
Och så pratar vi lite om det, liksom, vad är det värt att göra de investeringarna? Vi pratar om elpriser både idag och i framtiden. Hur kan man resonera kring timme eller dygnsgenomsnitt, bundet eller rörligt elpris, bergvärme eller luftvatten, som också är tydligen så här. Det går inte att säga att bergvärme alltid är bäst, utan det beror på vilken är genomsnittstemperaturen där man bor.
Mm.
Så att jag upplever så att det var väldigt mycket sådana här saker man önskar att man visste.
Tydlighet faktiskt.
Ja, precis. Mm. Vad tog du med dig?
Jag tyckte att Daniel var väldigt tydlig. Mm. Med vad vi kan göra i alla fall.
Ja, 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 precis.
Det tar jag med mig.
Ja.
Typ 3 grejer kan vi göra för vårt hus.
Ja, och som kommer kunna liksom minska med minst 20-50%.
Ja.
Vilket, så att vårt hus kanske också blir ett normalt hus.
Ett normalt hus till slut,
ja. Och sen pratar vi också om lite så här, solpaneler, vi pratar om balansering i nät, hur vissa elbolag, elhandelsbolag tjänar pengar och sånt.
Var det något speciellt du tog med dig?
Nej, men jag tänker att detta är så här allmänbildning. Ja. Om man äger en villa eller ett hus eller om man är fastighetsägare, så är det som han säger att många är ganska duktiga på att göra en underhållsplan.
Mm.
Att så här, och vi behöver byta taket om det är si och så, eller vi behöver byta fönster om si och så. Men det är väldigt få som lägger ihop underhållsplanen med en energiplan.
Ja.
Och som han sa också, så att det är lite tidens tecken nu att liksom att nu har det blivit väldigt tydligt att energipriserna har en stor volatilitet, att de kan liksom
gå upp och ner.
Att, ja, men det kan skilja så här 30 gånger i pris mellan 20 öre på morgonen och sen kan det kosta liksom 6 kronor på eftermiddagen. Mm. Och då blir det ju liksom ännu viktigare med det här med energi. Och som man sa, att vissa banker erbjuder billigare bolån om du har ett mer energieffektivt hus.
Mm.
Men det gäller ju, som han är inne på också, att göra rätt sak.
Ja.
Rätt sak. Jag tänker så här, vi behöver inte återberätta avsnittet, utan vi släpper på Daniel och så finns det då länkar och sådant i beskrivningen, helt enkelt.
Mm.
Snyggt, tack så mycket. Så varmt välkommen Daniel L. Du är ju oberoende rådgivare och certifierad energiexpert med fokus på energibesparing, VVS och inomhusklimat. Du jobbar med privatpersoner men mest med fastighetsägare utifrån Hör i Skåne där du utgår.
Jajamän.
Så varmt välkommen.
Tack så hemskt mycket.
Och bakgrunden till att vi sitter här är att vi har ju haft det här återkommande med vårt hus som är så här storförbrukare, liksom så här 36 000 kilowattimmar. Och så var någon som sa så här, ja, men du måste prata med Daniel som gör så här termografimätning. Och sen när du var här och hjälpte oss med huset, kanske suckade lite, så började vi prata. Jag tyckte detta var superintressant. Så jag tänker, kan vi inte börja, för att en av de detaljerna som inte kom med här i presentationen är ju att du är nog en av få i Sverige som har gjort om ett gammalt hus till ett plusenergihus. Det är många som har byggt nya hus som är plusenergihus, men du har ju tagit ett gammalt.
Ja, det är bra cred på dig.
Ja. Men berätta, varför blev det energi och hur blev det här med huset?
Ja, det är många bäckar små. Liksom. Vi började ju med att jag köpte huset 2002. Vi visste mycket väl att det var väldigt mycket att göra med huset. Men kände ändå att nej, vi kör på detta liksom. Och sen är det ju en lång väg dit. Men har, ja, intresset för energi har hela tiden funnits där. Gjorde ganska snabbt en plan på energiplanen. Liksom. Ja. Var vill man hamna? Liksom. Och redan då 2005 någonstans där så börjar man prata om extremt energieffektiva fastigheter och hus och så vidare. Och då tänkte jag, ja, det är nog dit vi ska sträva.
Precis, alltså man kan säga så här att jag gjorde detta innan det var coolt.
Ja, jag försökte att göra det i alla fall.
Ja. Sen, men berätta vad är ett plusenergihus för den som inte vet?
Alltså, man kan väl säga så här, ett plusenergihus är ju då att man kanske då producerar mer energi än vad det gör av med. Sen kan man ju mäta detta på olika sätt. Det finns ju då massa olika certifieringsorganisationer där man då ska klara massor med olika krav för att då bli certifierad. Och sen finns det då den här varianten att man har netto noll energi på årsbasis, att man producerar då lika mycket energi som man gör av med och så va. Men grunden i det hela är ju att man ska få en så låg energiförbrukning som möjligt från början för värme och varmvatten och hela den.
Så det är liksom inte menat att man har ett stort hus som läcker som ett sol, men sen har man en stor solpanelspark?
Nej, alltså det är ju... Jag skulle vilja säga att det absolut optimala, och det kan man ju se på de flesta fastigheterna i hela Sverige och hela Norden nog, att de läcker ju extremt mycket energi. Och den energin, det är ju den vi ska spara. Mm. Och där finns det olika varianter med trianglar och så här med isolering och vilket man ska fokusera på från början.
Men kan du inte berätta lite vad ni gjorde med ett hus? För att du har ju berättat som att säga, ja, men vi har en inomhuspool och den använder vi typ som ett batteri. Och jag var så här,
var det så också att ni hade övrig renovering? Som ni tänkte så här, men okej, vi ska göra övrig renovering så då kan vi lika gärna täppa igen liksom alla de här läckorna som finns, energiläckorna.
Ja.
Och sen kan vi göra annat också för att göra smarta batterier, alltså, och sånt.
När jag pratar med större fastighetsägare så är de oftast väldigt duktiga på att ha en underhållsplan.
Mm.
De är duktiga på att veta att vi ska byta tak då och vi ska göra det då och vi ska göra ditt och byta fönster och så vidare. Men de har inte energiplanen. Och där tycker jag det är väldigt viktigt då att de här två sakerna kuggar ihop. Så om man då ska bygga om taket till exempel, så ska man isolera och man ska kanske då titta på möjligheten att sätta dit solceller och hela den biten för att få en bra ekonomi i det i totalen. För det är inte så ekonomiskt som man ser i många verksamheter idag, att man renoverar taket. Sen tar man ner byggställningarna och sen efter ett halvår, ett år så ska vi sätta solpaneler. Mm. Det blir ju massa merkostnader och då blir det ju inte så effektivt. Liksom.
Mm.
Och där, det är många gånger man tappar de enkla sakerna. Liksom. Men har man då de här olika planerna och det går ihop så går det ju väldigt enkelt.
Mm.
En annan grej som är ett problem hos fastighetsägare och även villägare i den mån, det är ju att de ser investeringen som det stora problemet. De ser inte driften. Och det är ju där, det är också en grej att ja, men det är bara en kostnad som vi måste lägga på våra vanliga kostnader och vi får aldrig tillbaka de pengarna. Men är det någonting som har med energi att göra så är det ju oftast det att man får ju tillbaka de pengarna och oftast ganska snabbt.
Ja. Mm. För det tänker jag vi ska prata om. Men jag vill fortfarande ha lite där med huset. För att jag tyckte att det var så himla coolt. Sen ska vi prata solpaneler och fjärrvärme
och värme, ventilation
och massa. Men kan du inte berätta lite så här liksom, för att inspirera, vad är det du har gjort hemma?
Vi har ju bytt alla fönster. Vi har väl 49 fönster eller fönsterdörrar. Så det har vi ju bytt då till treglas och bra energi. Vi har ju då tätat och extraisolerat väggar och sådana saker. Vi har ganska mycket isolering på vinden, vilket många reagerar på. Vi har typ 900 mm. Och folk säger, ett normalhus i Skåne har kanske 300-400 mm. Vi har 900 millimeter. Varför har ni så mycket? Jo, för jag räknar med att det här huset efter vi har renoverat det ska stå i minst 50 år. Ja. Och då tycker jag att det är ekonomiskt försvarbart att lägga dit den isoleringen. Och det är också, det är viktigt när man tittar på det här, hur länge räknar man att ett hus ska stå?
Och men varför just isoleringen på vinden då?
Alltså det är ju som mössan på vintern. Att går man ut utan mössa, tjejer kanske inte har den påverkan, men vi som är lite mer tunnhåriga och så, vi märker ju väldigt mycket om man inte har mössan på vintern så blir det väldigt kallt. Och det är ju samma med ett hus. Alltså mycket av energin stiger, värmeenergin stiger upp och sätter sig i taket. Och där ligger den och trycker då för och så då är det bra att ha mycket isolering på vinden.
Kan det liksom då på något vis, så ligger den här uppe då och blir varmt på vinden?
Nej, men, inte på vinden.
Det liksom, nej, det håller värmen i huset.
Det håller värmen i huset, ja. Så det blir inte bara varmt på vinden.
Nej. Nej, och sen det som har kommit då, när man då isolerar väldigt mycket. Ett annat problem som har kommit då, det är ju att om man tar de här husen på 70-80-talet som byggdes med en kanske sämre klimatskärm då, den här plasten som man sätter i huset. Den är ju oerhört viktig när du börjar isolera. Ju mer du isolerar, ju större risk finns det att du får problem med konstruktionen. Om inte den här skärmen, alltså plasten, är tät. Och det är också en viktig faktor när man pratar om de här sakerna. Att alla saker måste följa med så man inte får fuktproblem och så vidare. Och där känner jag att branschen är ju inte helt redo för kanske så mycket isolering, utan man måste räkna och titta och hitta en bra lösning på olika fastigheter.
Mm. Så. Och hur har du gjort med så här värmepump och fjärrvärme, eller vad har du för energikälla?
Ja, så vi har ju då jordvärmepump. Och den är då, vi bor nära Ringsjön. Så vi har ju förlagt den slangen väldigt djupt då i marken. Många tycker ju att, ja men varför lägger man inte det i sjön då och tar ut den energin? Och det skulle man absolut kunna göra, men oftast är det, skapar det enorma problem med just förankringen av slangen på botten. Så att vi valde att lägga den väldigt djupt i marken nära sjön, så den mer eller mindre är i sjövattnet hela tiden.
Och då, hur funkar det egentligen? Alltså ska man tar upp värme från jorden?
Ja. Ja. Alltså antingen, det är ju en bergvärmepump. Mm. Bergvärmepump kan man då ha, antingen så borrar man ett djupt hål ner i marken och så plockar man ut energin ifrån berget, om man säger. Sen finns det då jordvärme som fungerar precis på samma sätt, fast man måste förlägga lite mer slang i marken. Och så tar man ut energin ifrån det då. Eller så har man då en grundvattenvärmepump som man pumpar upp vatten till en värmeväxlare som då, och sen släpper man tillbaka. Ganska vanligt för nu, inte så vanligt i och med att vi ska spara på vårt grundvatten. Men kan vara väldigt effektivt i vissa ställen.
Jag får bara känslan av att det är kallt nere i jorden. Alltså att det är kallt,
ja, men också du har en konstant temperatur. Som är, alltså den är ju hyfsat konstant i alla fall. Och det är ju det fördelen är. Då väljer man vilken gas man ska ha i sin värmepump för att den ska kunna leverera med bäst effekt, om man säger.
För att det är, om du skulle ta för dem som inte kan en värmepump så lite kort, alltså du utnyttjar differensen i temperaturer.
Ja, och så med en kompressor som då utvinner energi ur den lilla energin som finns. Så utvinner man då via en kompressor gas, olika gaser då. Mm. Sen kan man välja olika gaser och så, och för vilka temperaturer och sånt man vill ha på sekundärsidan då. Mm.
Så att man får liksom så här, jag stoppar in en kilowatt men jag får ut 2,5. Ja, eller jag stoppar in ungefär. En och får ut 3. Ja.
Mm. Det kan man läsa på mer.
Ja. Ja. Men jag tänker så här, hade ni, eller var vi pratade om alternativ här, vedpanna som komplement. För det var också en sån där grej du bara sa och som jag bara, du vet så här, jag älskar ju när folk pratar diversifiering. Och sen så kommer du så här, och så bara säger, ja men vet, ibland borde man kanske tänka mer på diversifiering med värmekällor. Och jag var så här, you had me at hello.
Nej men alltså, och ja, framförallt nu. Alltså, förut så har man kunnat låsa sig till ett värmesystem. Alltså el, så kör man en värmepump och så är det liksom färdigt. Man behöver inte bekymra sig. Man kör fjärrvärme, man kör gas. Man har haft ett värmesystem. Idag så kan man säga att det blir bara viktigare och viktigare. Dels hur omvärlden ser ut med allting som händer runt omkring oss. En annan sak är ju då att priserna varierar otroligt mycket. Som elpriset kan ju variera på en dag, kan ju det variera liksom 7 kronor. Liksom. Och kanske till och med ännu mer. Och då vill man ju inte använda elen när det kostar 7 kronor, utan kanske när det kostar 10 öre istället. Och då måste man ha ett flexibelt system som utnyttjar det. Dels så finns det jättemycket nu i värmepumparna framförallt då, så finns det ju mycket det här med att de tittar på vad spotpriserna är på börsen och kör i mer eller mindre inte överhuvudtaget om priserna är höga och så vidare. Och det finns ju även då appar och massa tillbehör man kan köpa till äldre värmepumpar och så, som man kan applicera de här sakerna.
Så att de blir lite smartare.
Ja, smart teknik, det är det som händer ju. Men där händer jättemycket. Men sen är det ju det här då att man måste, är elpriserna väldigt höga, ja då kanske man ska ha en liten kamin eller en vedpanna eller något liknande som man kan elda i, om man nu får det då liksom. Det är ju lite beroende på var man är och så. Men har man möjligheten, absolut. Och även då när det gäller större fastighetsägare, att man ska ju inte låsa sig kanske bara i fjärrvärme, utan man kan ju även ha värmepumpsteknik och köra det när det är billigt liksom.
Mm. För det pratar vi inte om hos oss. Vi har ju en sån här luftvatten.
Ja.
Och där sa det så här, liksom, så här att man hade kunnat kolla att ha en vedpanna liksom bredvid, som man dessutom kan koppla, för vi har vattenburet.
Ja.
Att man hade kunnat koppla på det.
Ja.
Men sen sa du också en sån grej att vi hade, jag trodde ju att vi hade en värmepanna som var relativt ny, som var typ från 2011-ish. Ja. Sen var den ju stendum, för den går ju inte att göra smart. Det är inte ens med prylar. Jag har kollat och jagat folk.
Jag vet att du har det.
Ja, till och med pratat med Mitsubishi. Liksom. Jag var där bara, nej, det går inte. Men då sa du också så här att ja, men på senare år, så tittar vi bara så 3 år tillbaka, så har det skett jättemycket. Så att det kan vara lönsamt för oss att till och med ta en panna som är 10 år gammal, som många skulle väl säga är relativt ny, och faktiskt fundera på att byta ut den.
Ja.
Vad är det som har hänt? Eller kan du inte berätta mer om?
Ja, alltså man har ju gjort, det som har hänt är ju att inom de senaste åren så har det hänt extremt mycket i, alltså alla elprodukter har blivit väldigt mycket effektiva. Alltså det finns ju en anledning till varför alla elprodukter i stort sett är A och så plus, 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 plus. Enligt det här gamla systemet man mäter efter. Nu har man då gjort ett nytt system. Så nu är det ju många system som kanske då hade A plus, plus. Nu har jag inte satt mig in exakt hur det är i elbiten. Men de kanske är G idag i det nya systemet. Så idag måste man vara väldigt noga med när man tittar på elprodukten. Och jämföra, är det den nya standarden eller den gamla standarden?
Mm-hmm.
Och så. Och det kan vara väldigt bra att veta för gemene man.
G låter ju dåligt ju.
Ja, jo, G är ju dåligt och det ska det ju vara. Men, och det är ju lite det här samma med hus, att A och B i hus, när man gör energideklarationer, det är ju som jag brukar säga, det är nästan omöjligt att uppnå för de flesta. Om man bygger ett nytt hus så ska man hamna i kategori C. Och de flesta husen i Sverige ligger liksom i EF.
Okej. Okay. Ja. Ja, men det var bra att du sa.
Ja, men då, den skalan gjorde man ju så att det skulle nästan vara omöjligt att hamna i kategori A och B. Och det, men det missar man när man gjorde första skalan för elprodukter. Liksom.
Mm.
Men nu har man gjort om skalan och nu är den mer relevant. Liksom. Så att nu ska det ju säkert vara ganska omöjligt att nå de här A- och B-kategorierna. Även för elprodukter. Men det har ju hänt mycket då. Så fläktar, alltså i och med att ni har en luftvatten så har den en fläkt i sig till exempel då som drar igenom luften för att dra ut energin ur lufttemperaturen. Och då fläkten har ju blivit kanske 80% energieffektivare. Cirkulationspumparna som är i för att snurra runt vattnet i systemen har blivit 80% effektivare de senaste 5 åren. Och sen har man ju då jobbat väldigt mycket med värmepumparna. Sen är det väldigt stor skillnad mellan olika fabrikat än så länge. Men det kommer ju att liksom hämta hem. Men vissa ligger väldigt långt fram.
Är det så? Min fördom är ju så här typ att, eller vad jag har hört från andra, det är så att typ Nibe och Mitsubishi är bland de bättre. Att de brukar hamna i topp.
Ja, ja. Och det kan man säga fortfarande när det gäller luftvatten. Ja. Alltså det är väl oftast de som krigar om vem som är den absolut effektivaste värmepumpen.
Liksom. Är de också smarta då, de nya?
Ja, ja. Så där har du ju hela konceptet då med, alltså, och det, sen är det ju så att den värmepumpen som ni installerade för 10 år sedan, rent fysiskt har den betalt tillbaka sig redan. Och sätter man dit en ny produkt då, det är ju många som resonerar så, ja men om 2-3 år så kanske det kommer något som är lite bättre och så vidare.
Ja.
Och ja, men då kan man ju vänta sig ihjäl liksom. För att
det kommer alltid vara 2-3 år.
Man undrar ju vad det är som har hänt de senaste åren. Så att alla de här produkterna då har blivit 80% effektivare.
Ja, nej men det är ju framförallt motorteknik. Alltså generell motorteknik då som krävs i alla de här applikationerna har blivit så mycket effektivare. Och där har man jobbat väldigt mycket. Och sen har man jobbat väldigt mycket med själva de märkena som har jobbat mycket med detta. De har liksom gått in i detalj och liksom, ja men hur kan vi göra detta bättre? Hur kan vi göra det här bättre?
Att det är mogen, ja. Att det är en optimeringsteknik.
Ja, så, och då blir det väldigt mycket bättre. Så tar man, jag brukar säga så här, en äldre luftvattenvärmepump. Då stoppar eller ger du den 1 krona och så får du kanske ut 2-3 kronor. En ny luftvatten av de effektivare, då lämnar du liksom in 1 krona och så får du kanske 4-5 kronor tillbaka.
Mm.
Så det är rätt stort, alltså det är ju en nästan skillnad, ja. Fördubbling av effektiviteten. Så att, och det gör ju givetvis att man sänker ju energiförbrukningen väldigt snabbt med en värmepump.
Ja. Ja, för jag tänker vi ska prata om det där också just med hur kan man räkna på det. Men om vi skulle gå igenom så här, alltså säg att man är fastighetsägare eller man är då villaägare så här, eller man har sin bostadsrättsförening. Så vad har man ofta för alternativ? Det är typ fjärrvärme idag eller luftvärmepump, gas? Eller
det är väl typ de. Och sen är det ju vissa som kör bara ren värmepumpsteknik liksom. Men det är ju gas, fjärrvärme och värmepumpsteknik. Det är ju väl
och om du skulle liksom lite resonera mellan dem, för sen vet jag också med värmepump att man kan resonera kring bergvärme eller luftvatten vad skulle du ge liksom, vad är din?
Nej, men det är ju ganska enkelt. Man kan ju säga så här. Gas, det är ju också, nu är det väldigt små förluster, men man kan säga att man har 90% verkningsgrad på det, va? Så för varje kilowatt du stoppar in så 90% det blir värme och varmvatten. Fjärrvärme är ju, ja, man kan säga då ungefärligt. Men det är ungefär 1-1 förhållande, alltså 100% då. Du stoppar in 1 kilowattimme så får du 1 kilowatt. Och då vet du, det är det jag kallar råenergi. Ett 1-1 förhållande. Och sen har du då värmepumpsteknik. Där du kanske då stoppar in 1 krona och får 2-3 kronor tillbaka. Då kan du ta den här råenergin och dela med 2-3 gånger. Och då blir det hur mycket kilowattimmar i el det kommer att kosta. Sen elpriset är ju då beroende, så kostnaden och energi är ju olika saker. Det är många som inte hänger med där. Mm. Men kilowattimmar, har du fjärrvärme så kostar fjärrvärmen någonting per kilowattimme. Och elen kostar någonting per kilowattimme. Och det här är viktigt att veta liksom, om man räknar på själva driftkostnaden sen.
Mm. Men där tänker jag, för att till exempel så här, min mamma som har haft typ så här fjärrvärme i 30 år,
ja.
Hon tyckte ju så här, det var konstigt att vi inte hade fjärrvärme. Och sen har jag också, tror jag när du och jag pratade eller om jag hört det från andra, att fjärrvärme är lite klurigt, att det har i vissa fall varit billigare, men sen har avgifterna höjts. Och sen var du också så här, ja men fjärrvärme har ju varit lite så här fusksubventionerat för att många industrier har haft spillvärme som sen har gått till fjärrvärme. Men nu är företagen så här, fast vi vill använda den här spillvärmen själva.
Ja.
Hur är ditt resonemang?
Nej, men alltså generellt kan man ju säga så att fjärrvärmenäten i sig, de är ju, där finns ju ganska mycket förluster. Det är ju en kulvert med väldigt varmt vatten som ska åka långa sträckor. Och där är ju stora förluster. Och de här gamla kulvertarna, de har knappt isolering. Så där är ju jättestora förluster. Och sen har man då en panna som man eldar i då oftast sopor eller något liknande då för att liksom förbränna det på något bra sätt. Och där har man ju förluster. Det har ju då kompenserats mycket av företagare i industrin som har alldeles för mycket värme.
Mm.
Som då har gett det här till fjärrvärmenäten. Och där kan man väl säga att alltså, alla energieffektiviserar idag på ett eller annat sätt. Och där industrin är ju inte sen på det och man vill ju utveckla och man... Det ser man ju överallt att det här är en stor sak som händer. Och då kommer ju alltså vinsten till fjärrvärmenäten kommer ju att bli ett problem.
Mm.
Om man räknar på det ekonomiskt så borde det snart bli ett jättestort problem. Men när det händer, det vet man ju inte.
Mm.
Så det som sagt, det är ju svårt att säga. Men det är som sagt, det har varit lite subventionerat, så är det ju.
Ja. Och för att när vi pratade om med vår VVS så sa han så här, till exempel, just i vårt fall som bor i Malmö som har relativt, vad ska man säga, hög genomsnittstemperatur, så sa han så här, ja, alltså så här, med fjärrvärme versus den luftvattenpumpen, så sa han så här, ja, antingen så kan du välja ha fjärrvärme, då kommer du ha det billigare typ de där 10 dagarna om året, det är minusgrader eller mer än -10 och sen billigare de resten.
Mm.
Eller så har du luftvärmepumpen, ja den är dyr de dagarna det är riktigt kallt, men eftersom det inte är kallt de flesta dagarna så är det bättre med det. Och det är sånt som jag tycker det är lite klurigt, för hur ska man tänka med, liksom, med temperaturer och värmekällor? För där sa du också så här, ja men bergvärme är bara lönsamt under 8 grader tror jag att du sa.
Ja.
Och det var så sak som fastnade.
Ja, nej men alltså det kan man väl säga. Alltså luftvatten nere i Skåne, västkusten, stora delar av kuststräckorna upp till Stockholm kan man säga. Kanske mitt inne i Smålands skogar när det blir väldigt kallt på vintern. Ja, kanske börjar att bli en sån där fundera mellan bergvärme eller luftvatten. Men luftvatten, i och med att det har blivit så... sjukt effektivt liksom i förhållande till för 10 år sedan.
Mm.
Och man kan utvinna mycket mer energi ifrån luften på ett bra sätt. Så skulle jag säga att luftvatten är ju en mycket billigare installation också.
Mm.
För att ska du börja borra och du ska göra de här bitarna så kostar det ju väldigt mycket pengar. Så sen är ju fördelen då med bergvärme att precis som du säger, att när det väl är kallt ute, då vill ju man ha den här kanske 8 graderna att ta upp. För då får ju värmepumpen jobba på ett bra sätt och du behöver inte så mycket elspets. Idag, det man också har gjort med värmepumparna idag är ju att de är frekvensstyrda. Så de jobbar ju bara efter den effekten som huset behöver. Så den behöver ju inte köra många, alltså tar du maskiner för 10 år sedan, då körde de 100% och sen, nu är det fullt, så stannar den.
Mm.
Och så 100% och så stanna igen. Höll på så hela tiden. Men idag så går ju maskinerna hela tiden, fast kanske på 40% eller 50%. Lite beroende på vad huset behöver. Det gör ju också en väldigt stor skillnad. Liksom. Mm. På själva, alltså att det blir så mycket effektivare idag.
Mm. Men finns det någon så här tumregel, alltså för oss som inte liksom är som, så insatta som du, så här, men för plötsligt för mig blev det så här, nej men när våra kompisar pratar, ja ni borde sätta in bergvärme, så tänker jag nu så här, nej men det är inte så lönsamt. Liksom, okay, för det är under 8 grader fjärrvärme, ja det hade också varit bra om det var jättekallt, men det är det inte, alltså, förstår du, hur stegar man sig fram?
Yeah. Men man kan så bara säga då, vi måste räkna ut råenergin då, om vi leker med era hus då lite, då gör ni om säg 30 000 nu i värme och varmvatten. För att om ni ska ha då, så räknar vi att den värmepumpen där ute, vi räknar att den har ett bra värde, så den har 3 i kopvärde då. Så.
Vad generöst.
Ja. Så, och då kan vi säga, då gör detta hus då med 90 000 kilowattimmar i värme. Elen till hushållsel och så vidare, datorer och allt sånt som står igång och matlagning och hela den biten, det kommer ju fortfarande vara kvar som el. Så att om ni byter till fjärrvärme så kommer ni göra av med 90 000 kilowattimmar.
Mm.
Nu blev ja, det sådär lite... Oh,
ja, det låter mycket. Ja, men det är precis. Men då blir det här 1-1. För då är vi på det 1-1 förhållande.
Då kostar ju liksom kanske fjärrvärmen. Nu vet jag inte vad den kostar i Malmö. Men säg att den kostar 70 öre då.
Mm.
Så då kostar det 90 000 gånger 70 öre. Liksom. Det är vad det kommer kosta.
På ett år.
På ett år. Och sen är det abonnemangsavgift och så vidare och hit och dit. Men det är inga större grejer. Och har ni då värmepumpen som ni har idag, så gör ni om med 30 000 kWh. Elpriset, vi hugger till att det kostar 2 kronor nu. Då kostar det ju 60 000 kronor i drift.
Mm.
Byter ni till en ny luftvatten till exempel, så kommer skillnaden vara att... ni kanske hamnar på ungefär en 19 000 kWh, 20 000 kWh, ni sänker med 10 000 kWh. Då kommer man hamna på en kostnad på ungefär 40 000. Mm. Ni sparar 20, 22 000 där någonting per år. Så att, det är ju en stor skillnad. Byter ni till bergvärme, jag skulle säga någonstans, ni hamnar också där 19, 20 000 kWh. Mm. Det blir ingen jättestor skillnad här.
Mm.
För att luftvatten och bergvärme är inte så stor skillnad här nere i Skåne.
Ja.
Jag har också förstått det som att man måste köra underhåll på bergvärme ibland, var tionde år. Alltså, stämmer det?
Alltså, att det man kan ju...
måste liksom rensa på något vis?
Ja, alltså bergvärme, om man kör vanlig bergvärme så är det nog ingen större skillnad. Alltså, för då stoppar man ju ner en slang ner i borrhålet. Och sen låter man ju en vätska i den slangen cirkulera. Så det kräver ju inte så mycket underhåll.
Nej.
Däremot om man har en grundvattenvärmepump där man suger upp vattnet och har en värmeväxlare och sen trycker ner vattnet i ett annat hål, då kräver ju det väldigt mycket underhåll. För att då blir det beläggningar i värmeväxlarna och sådana saker som måste fixas. Pumpen måste ju underhållas då nere i borrhålet för att pumpa upp vatten och så vidare. Så där blir det ju mycket underhåll.
Ja.
Sen tycker jag rekommenderar ju att man har någon typ av underhåll på oavsett vilken värmepump man har.
Mm.
Så att man inte helt plötsligt står där en vinter när det blir kallt.
Ja. Mm. Så då kan man säga så här, bor man typ i inlandet och där är kallt och man har typ Norrland, då är bergvärme kan vara en bra grej.
Ja.
Liksom. Mm. Super. Det vi inte har pratat om är sån här vedpanna.
Ja.
Eller som till och med som komplement. För det har jag inte sagt till Karu. Men jag är ju lite sugen på den. Och så sa du, då behöver man ackumulatortank. Och du har fortfarande inte sagt om din pool.
Nej. Men vi ska ta den. Jag håller det i åtanke också.
Jag håller den lite. Nej, men alltså. Fördelen då om man har... har man ett jobb där man kan vara hemma till exempel, eller att man har den möjligheten att vara i närheten av sitt hem och vill sänka sin energiförbrukning och ha god tillgång till ved till exempel, så är det ju perfekt med att ha någon typ av, antingen då en riktig vedpanna som man kan elda i. Och det gäller ju även då till exempel vid strömavbrott. Att det blir nog troligtvis, ju längre fram i tiden vi kommer, ju större kan de problemen säkert bli med att vi inte får ner el och så till södra delarna av Sverige och så vidare. Men så det är någon typ av backup-system. Och där kan man ju då välja då, dels vi har ju vattenmantlad kamin så att man kan njuta av det här sprakande brasan vid tvn, men det blir inte för varmt vid brasan, utan den då tar ju energin som är i elden och transporterar den med vatten till ackumulatortankar som man då lagrar energin i. Och sen därifrån ut i värmesystemet i huset. Så att det värmer ju hela huset. Mm. Och när man då har eldat tillräckligt mycket så stänger ju även då värmepumpen av och säger att nej, nu behöver inte jag köra för nu är det någon annan källa som eldar. Eller eldar på så det blir värme. Liksom. Så det kan man ju absolut göra.
Och sen sa du också att om man inte vill ha liksom den där mysgrejen, då finns det liksom effektiva vedpannor. Yeah, yeah, som liksom, de är inte så roliga att titta på, men nej, de maxar.
Men vad har man dem? Har man dem i källaren?
Ja. Ja. Mm. Så men, man går ner i källaren och...
Ja, huttar in. Nej, men alltså det... Och det ska man ju... Det kan vi kanske ta nu också. Att, jag menar när en vedpanna... De flesta av de här äldre husen som har då en källare och så vidare, de har ju... De är uppbyggda för att det ska vara en uppvärmd skorsten. Alltså en vedpanna eller en kokspanna eller något liknande som stod nere i källaren. Som någon var och elda i varje dag. Och då fungerade ju även ventilationssystemet. För då höll man skorstenen varm. Och de här, ofta så är det då ventiler i skorstenen som drar ut luft från olika plan. Och så har man då ventiler ute i väggarna som suger in. Men direkt när man installerar värmepump så tog man ju bort det.
Mm.
Och det är inte många försäljare som säger det till sina kunder.
Det var som när du var här och mätte så frågade jag, vad har du för ventilation? Jag har självdrag. Så sa du så här, ja då har du ingen ventilation.
Nej.
Ja.
Ja. Och det är ju lite så för att alltså, gaslagarna är ju ganska enkla. Har du varm luft här, kall luft här? Och de möts så börjar de att cirkulera. Och rent teoretiskt har du inga yttre faktorer så händer det inte mycket mer. Liksom.
Mm.
Men sen brukar jag när jag står på mässor och sånt så brukar jag säga att det är tur vi bor i Skåne för här blåser ju alltid. Liksom.
Ja.
Så då får vi in
lite
ventilation.
Det är den yttre faktorn som får fart på det.
Ja. Mm. Men du, nu sa du en grej, en bisats här. Mm. Bara så här framigen, för det pratade vi också om sist lite att alltså så här, hur ser du liksom så här på energi och el och sånt i Sverige i framtiden? För du sa liksom så här, jag tolkar så att vi kan nog få mer problem än vad vi tror liksom.
Ja, jag ska ta fram spåkulan.
Ja, precis.
Nej, men alltså ja, det är ju jättesvårt att säga med de yttre faktorer som finns idag här i hela världen. Men
vad är problemen som du ser?
Nej, men det är all energi, alltså det är ju det som är på nyheterna idag, energikrigen med Ryssland och i Ukraina och överallt det här med att gas, olja, vi har ju, alltså Europa har ju levt på att det har hela tiden bara kommit gas. Vi har inte varit så beroende av det i Sverige. Men tittar man i resten av Europa så är, alltså gas är ju enormt stort. I
jag sa till och med så här, alltså att Tyskland hade mycket gas, det visste jag, men så här, Italien hade typ så här 40% av sin energi kom via gas.
Från ryssarna eller?
Ja.
Det är bland annat.
Och det är ju det som är, detta gör ju då att detta blir ett stort problem för att vi måste då på något sätt bygga om hela energisystemet.
Mm.
Och ett system är el. Om vi inte ska vara beroende av gasen som kommer ifrån Ryssland, då är det ju en sak att vi måste titta på de bitarna då. Hur ska vi kunna förstärka elnätet samtidigt och elproduktionen framförallt? Men och där har vi ju då problemet att Tyskland, man har sagt att vi ska stänga all kärnkraft och så vidare. Sverige, vi vill lägga ner mer och mer, så vi har ingen basenergi.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Vi har väldigt mycket, jättemycket vindkraft. Vi har jättemycket vattenkraft och möjligheter. Men problemet är att den enda energislaget som vi har så är ju egentligen vattenkraft där vi kan lagra. Sen förstör det också naturen. Jag är sportfiskare själv, så jag tycker inte heller om vattenkraften. Och problemet är väl egentligen att jag tror det är 5 älvar i Sverige som står för, om det är 90% av all energi, alltså elenergi från vattenkraft.
Ja.
Alla de här småkraftverken, ja, då kanske vi ska ta bort dem, om man nu tittar i det stora perspektivet, och att låta fisken vandra i det, så vi kommer ha mat i framtiden. Alltså, ja, nu tittar jag ju liksom, bokhyllan är jättestor, ja. Liksom. Men det är lite så, det är kanske tankar som man ska ta med sig.
Jag tänker så här framåt, jag tror att till exempel i Göteborg har man ju också nu börjat gå över på sån här effekt, alltså så att man är effekttariff. Kan du inte så här, vad är det och varför har man infört?
Ja, alltså här kommer ju då, jag kan bara dra, effekttariff är ju då, ju mer effekt du behöver på kort tid, alltså ju mer
el som ska igenom sladden samtidigt.
Ja, det ska ju in i huset så snabbt som möjligt. Och då blir det här att detta har ju funnits till exempel på fjärrvärme och sådana system under längre tid, att man då man betalar för den effekttoppen man har i sitt hus. Så även om du bara, om alla hade kört värmepumpen på max, elpatronen på max, elbilsladdarna på max, om man har 2 elbilar samtidigt, då hade du fått maxeffekten som du kan ta ut. Och troligtvis hade säkringarna poppat också. Men då hade du fått betala för den effekten över hela månaden. Och den kommer nog att bli väldigt dyr. För att det som händer då, det är ju att om alla gör detta samtidigt, då får vi problem med hela vårt elnät. Och detta kommer då vara, och framförallt vi som bor i södra Sverige då, det är därför vi har så högt elpris, mycket för att man då säger, dels är vi närmare Europa, så vi har de elpriserna som vi har runt om oss, och att transporten av elen kostar väldigt mycket pengar. Och jag skulle nog, nu är det inte exakt fakta, men jag vet ju att om man tittar på alla elnät som finns i södra Skåne, så är det ju mer eller mindre rött på alla de här tabellerna. Man visar att det är, vi har nått begränsningen,
Ja, det är det man säger, som i Trelleborg så kunde man inte starta någon ny industri. Och Pågen i Malmö inte sätta en ny lina.
Och det är ju lite det här, för att sen är det ju lite då hur man har räknat. Alltså, för jag menar, visst, Pågen hade ju säkert kunnat köra sin verksamhet om de hade kört verkligen på natten liksom. Nu kör de kanske väldigt mycket på natten, jag vet inte. Men, men hade de kört på natten så hade ju inte, då hade nog troligtvis inte belastningen varit så stor på natten. Så det hade kanske funkat. Men detta är ett problem som vi kommer att leva med. Och därav så tror jag inte, idag betalar vi per kilowattimme hur mycket vi har förbrukat. Men jag tror att systemen kommer att gå över mer till att om du förbrukar väldigt många, alltså hög effekt under kort tid, då kommer du bli bestraffad och du får betala mycket pengar.
Ja. Ja. Så att man vill hellre att så här, kör hellre diskmaskinen på natten istället för på kvällen när alla andra kör den.
Ja.
Ja, och att man bygger ett system. Alltså, här handlar ju det då om att när det då blir kallt, nu är vi tillbaka till energin.
Mm.
För det som är viktigt då är ju det här med att om man har ett väl isolerat hus, då även om det blir liksom 10 minus, så behöver ju inte du ha massor med mer effekt. För att du har isolerat så bra. Så att det påverkar nästan inte någonting.
För du kan bara ha underhållsvärme.
Ja,
kan
typ. Man säga. Ja, alltså du, dels har du så mycket lagrat så blir det bara en 10 minus under en natt eller så. Så kommer inte det märkas i huset stort sett. Men har du då ett väldigt dåligt isolerat hus. Då kommer ju värmepumpen, elpatronen och troligtvis någon extra källa då. Kanske någon byggfläkt eller något liknande. Behöva stå igång för att kunna hålla värmen i huset. Och det är där då piken av, alltså det här med toppeffekt kommer in, att det blir väldigt dyrt.
För att det där, nu kanske jag är helt ute och yrar, men det där har jag hört också i samband med att när det var någon kompis som var fastighetsägare som ville ha så här fjärrvärme och en luftvärmepump eller så här. Och då fick han liksom stryk att nej, du får inte ha både och. För då ville han så här, okej, jag kör luftvärmepumpen när den är förmånlig och sen toppar jag upp med fjärrvärme.
Vem tyckte att han inte kunde ha det?
Fjärrvärme.
Vem var det?
Ja, men typ fjärrvärmebolaget. Ja, ja. Inget namn nämnt.
Nej.
Är det något? Alltså, nej, men hade så, väl också med
så var det ju väldigt mycket innan nu. För att alltså fjärrvärmen är ju effektiv på det sättet att man har ju väldigt mycket topp, alltså man kan ta väldigt mycket toppeffekt av det. Men många system idag, alltså många större fastighetsägare idag jobbar ju med ett system där man får betala två abonnemang rent fysiskt, för man får betala fjärrvärme och man betalar elen. Det står man redan med idag. Sen kan man ju då lägga på att nej, men vi höjer kanske elförbrukningen lite med att sätta in värmepumpar. Som då kanske kan ta ja, säg 80% av den värmeenergin som behövs i huset när den är billig. Och sen tar man då fjärrvärme när den behövs. Mm. Och när den, alltså den har ju sitt pris. Mm. Så att här gäller det, jag tror ju att man måste... Alltså bolagen i sig, nu finns det ju vissa bolag, till exempel Kraftringen som har då både mycket fjärrvärme och el. E.ON har både fjärrvärme och el och gas, så de har ju olika varianter. Men jag tror att elbolagen här, eller ja, nätbolagen, måste börja och fundera på hur man ska effektivisera detta på ett bra sätt.
Mm.
Så att fastighetsägarna kan dra nytta av att det finns olika system.
Mm. Att man precis börjar tänka mer diversifierat.
Ja.
Men jag tänkte bara fråga, om man nu har ett välisolerat hus, kan man stöta på något problem med det? Att det blir för sommaren, blir för varmt inne i huset då? Eller har man dålig ventilation? Eller de hänger inte alls ihop?
Nej, alltså fördelen, om man bygger ett så här superenergihus då, säger vi. Då är det ju väldigt tätt, det är väldigt bra isolerat och så vidare och så vidare. Det man kan få då, det är ju liksom, det man tänker, det är ju fuktproblem. Och så att när du bygger tätt och bra, då måste du också ha någon typ av ventilation som fungerar. Och den måste ju då oftast vara mekaniskt styrd. Man har massa olika prov, alltså gjort massa prov med det här med självdragseffekten eller skorstenseffekt och sådana saker. Men man får inte de flödena som man önskar uppnå, om man säger. Mm. Så då blir det oftast det att man får ha någon typ av fläkt som driver runt luften. Och då byter man ut det och då är det liksom inga problem. Men det är många som gör det felet att man då kanske, som vi har gjort, att vi har gått hela vägen och effektiviserat vårt hus så till max, men glömmer ventilationen. Och bara det här man byter fönster och sådana saker i ett hus, det gör enorm skillnad på ventilationen. Och då glömmer man det. Så bara, ja nej, men vi tycker det är lite dålig luft. Och det finns ju enkla grejer att titta på där, att om man får man lite kondens inne på fönsterna. Om man får kondens på utsidan på fönsterna, så betyder det att det är bra isolerad fönster. Mm. Men får man kondens på insidan av fönsterna, så är det på grund av att man har för dålig ventilation i huset. Mm. Så det är en enkel grej att titta. Att om man får en liten fuktkant nere på fönsterna, så betyder det att man har för dålig ventilation.
Ja, bra. Men man kan enkelt åtgärda det med fläktar.
Ja, absolut. Ja. Det är inga större konstigheter. Sen är det ju det att om man sätter då en sån här badrumsfläkt i badrummet som bara blåser rakt ut. Vad gör man med energin då? Jo, då har man värmt upp energin och sen slänger man ut energin.
Ja, jag tänkte på det precis när du sa det. Ja. För att finns det inga sådana liksom lite effektivare fläktar som kör ut någonting men behåller något annat? Är du med på vad jag menar?
Ja, det finns det. Och det är typ, det finns något som heter FTX-ventilation. Det är från luft till luft och återvinning. Och då har man egentligen en liten låda, magiska lådan, som har två fläktar. En som tar in ny luft och en som spottar ut den gamla luften, då förbrukad luft som man kallar det. Och däremellan så finns det någon typ av värmeväxlare som tar den energin som är på väg, eller luften som är på väg ut, tar av den energin som är i den luften.
Typ värmen då?
Ja, eller? Värmeenergin. Och sen för över den till den luften som är på väg in. Som är kall då ofta.
Det låter sjukt smart. Varför har vi inte det, John? Vi har ju ändå satt in sådana fläktar på en och två ställen.
Nej, det är bara vanliga paxfläktar. Det vi
satt in. Ja, det har vi. Ja.
Ja. Men är inte de ganska stora? Alltså som de här lådorna? Eller? För vi tittade väl på en sån. Att det är väl en ganska...
Jo, men de tar ju lite plats, det gör de. Sen är det ju det är alltid kanske svårt i ett befintligt hus att göra en lösning. Men ofta så blir det att man får ta lite hörn eller så, att man får dra då ledningarna på lite olika sätt då, va? Men allting är ju möjligt. Så. Ja.
Men vet, hur var det nu på sommaren? Blir det för varmt i huset då?
Har man isolerat så är ju nästa fördel då att om det är isolerat så blir det ju heller inte för varmt.
Nej.
Det är ju det som är
det kan fördel. Inte komma in så mycket.
Nej.
Men då måste man släppa
även om,
in
det, typ... även om du har 40 grader då ute, så kyler ju det av och håller kanske den temperaturen som är inne. Så att det blir ingen större skillnad. Sen har du det här med ventilationen då. Att om du har en bra ventilation som snurrar, så kommer den ta in den varma luften som är där ute. Men har man då ett smart ventilationssystem, ett FTX-ventilationssystem, så återvinner ju det den kylan som finns i huset då.
Ja.
Plus att du kan ju styra, om man då, antingen kan man ha kyla, som efter 2018s sommar så blev det ju väldigt vanligt i mina projekteringsbitar att, vi ska ha kyla liksom. Sen nu har det tappat lite igen för att det har varit lite sådär kalla sommar igen. Men jag frågar ju fortfarande då när jag projekterar till kunderna liksom att, och det för man då på kyla, så kan man kyla under en hela tiden. Så man håller en viss temperatur inomhus. Det man också kan göra med ett FTX-aggregat, det är ju det som man kallar frikyla. Att man har den luften som är på natten, den är oftast kallare. Så då ökar man ventilationen väldigt mycket på natten och för in den kalla luften som är. Så man kyler av hela konstruktionen invändigt och sen ut med det. Har man då bergvärme till exempel, där är väl egentligen då, när man räknar på de här olika värmepumparna, om man har bergvärme så kan man ju även använda borrhålet på sommaren och ta ut den kalla energin som är i borrhålet till att kyla luften i ventilationen.
Man kör värmepumpen på andra hållet?
Ja, typ. Ja, ofta kör man inte ens värmepumpen utan man kör bara det kylvattnet som är.
Mm.
Ja. Men det, jag tänker på så här, vi ska prata så här, solpanel och lite sånt. Men jag tänker också så här, att någonting som jag lärde mig när du var, så sa du också så här, att men idag så har det blivit väldigt populärt med många bolag som gör så här timpriser. Och så sa du så här, men det är inte så ovanligt, ganska många som gör. Men så sa du också så här, att det många inte vet är att de här elbolagen har många gånger andra affärsmodeller. Hur de kan tjäna pengar genom till exempel så här, nu att vissa elbolag är väldigt proaktiva att man ska installera såna här billaddare som går att styra, som de kan styra via nätet. Ja. Kan du inte liksom förklara så här, vilka andra sätt tjänar de här bolagen pengar på? För att sånt hör man ju nästan aldrig.
Nej, och jag, som sagt, jag vet ju inte exakt hur allas affärsmodell ser ut liksom, men det som kommer, det vi pratade lite om innan, det var ju det här med effektavgift, att det kommer att bli en stor grej. Och det handlar ju om man tittar i det stora hela på elnätet i hela egentligen i Europa. Och då är det ju väldigt viktigt att vi har de här 50 hertzen.
Och varför är det viktigt?
Ja, för att man ska då hålla det finns så många olika slags produktionssystem idag, och för att det ska liksom fungera så vill man hålla hertzen på 50 hertz så att det blir enkelt. Och det kommer ju kosta pengar, och tar man då ut väldigt mycket energi på kort tid så kommer ju hertzen att sjunka, eller om man då helt plötsligt stänger av allting så kommer hertzen att öka. Och det är lite så man styr det, och det kostar väldigt mycket pengar att kunna styra det, och det oftast har man gjort det då i de här stora kraftverken eller en stor förbrukare då liksom någonstans som men vi kan stänga av och vi kan starta och vi kan så här liksom.
Så, och så att har de fått pengar.
Så har de fått pengar för det. Det här blir bara mer och mer viktigt, för nu kommer alla solcellsfarmare och så här, alla de här kommer liksom in i systemet, och deras växelriktare och så, som när man då producerar det, de försöker ligga och hålla 50 hertz liksom. Men det kommer att bli problem längre fram. Så, och det handlar ju om toppeffekter. Och då tror jag ju så här, att många av de här elbolagen som jobbar nu, timpris till exempel, det har ju i stort sett alla idag. Jag tror det till och med är ett krav från 2021 eller något sånt, att alla elhandelsbolag måste ha det. Och sen, det som händer då i bakgrunden, det är inte vi ser, det är ju att många knyter då massa kunder till sig, och så har de oftast elbilar då, och det har blivit lite hyped på vissa bolag då att så här, och då ska man kunna styra, eller bolaget, elhandelsbolaget kan styra deras laddboxar. Exempel. Och det är ju bara för att de drar ju mycket energi. Har du då 10 000 kunder så kan de stänga av eller starta. Och i bakgrunden då så tjänar ju de rätt så mycket pengar på att sälja de här per dag. Att ja, men vi har så här mycket effekt som vi kan leka med. Och antingen starta eller stänga av. Och då får man en viss summa pengar för det. Och det är nog inte så många som känner till. Men, och det här kommer nog bara bli större och större, skulle jag tro.
Precis, för det är ju sånt, för sånt har jag funderat på ibland. Så här, men om de säljer elen till mig till spotpris, okej, visst, där är en abonnemangskostnad, men där måste ju vara någon twist som man inte... Men när vi ändå är inne på det, för jag vet en vanlig fråga som på vårt forum är, okej, ska jag välja så här timdebitering eller ska jag välja så här dygngenomsnitt? Hur ska man resonera, eller finns det ett rätt svar?
Det finns inget rätt svar. Om ni hade valt bundet för 1,5 år sedan och fått för 30 öre, så ja, väl det.
Ja, men,
och det är samma sak här. Spåkulan, ja, det är jättesvårt att säga. Det jag tycker är viktigt nu, det är ju att man ska kunna anpassa sig. Och det är ju svårt, för har man då en äldre värmepump så är det ju jättesvårt att styra den när den kör liksom. Men man kan ju göra så här att det händer inte så mycket om man ber en elektriker mer eller mindre och säga jag måste ha en kontakter på den här kabeln, Och mellan det här tidslaget och det tidslaget på morgonen och det här på kvällen, där får inte värmepumpen köra. Sen kommer det bli en liten, liten sänkning i huset, kanske. Men det är ju inget som gemene man kommer att märka oftast. Liksom. Men gör man bara det, så vet man ju att värmepumpen, då, om man nu har en värmepump, att inte den kör just när det är som dyrast. Mm. Så det är ju en enkel grej man skulle kunna göra, va?
Men är det bra för värmepump? För det har jag funderat på det där. Och sen vågar jag inte riktigt göra det. Så var jag så här, det kanske inte är så bra för värmepumpen att den liksom dödas på det sättet.
Ja, men man behöver ju kanske inte, det finns ju säkert någon typ av styrsignal som man ska kunna då och begränsa den. Liksom. Ja. Och det är ju som våran värmepump hemma, att den sänker ju effekten. Alltså den producerar, men den går ju ner på ett väldigt lågt värde liksom och kör. Så den producerar ju inte max. Och sen när det blir billig el igen så går den upp igen och kör.
Men så att...
Så att det handlar om, jag skulle säga... Med priser, har du ett värmesystem som inte kan styras överhuvudtaget, ja men kör på dygnsmedel då. Sen är det ju troligtvis lite högre. Kan du vara lite anpassningsbar och tänka på att ja, man kan ju ladda ner en app eller så som man ser elpriset. Det är hur enkelt som helst idag. Du får dagens elpris och sen får du ju morgondagens elpris. Så du kan se det hela tiden. Och kan man då anpassa sig lite och lära sig. Man behöver ju inte... Man kan ju börja liksom och bara titta i appen. Ja, men kan vi styra elbilsladdningen? Kan vi göra det? Kan man... Alltså,
där vet jag också att jag tror jag läste en annan bloggare, Kåde Kupa, som också är lite så nördig. Jag tror att han konstaterade att han kunde med hjälp av timmätning sänka med 25% eller vad det var.
För
att
det
han,
tror jag absolut. Liksom.
Ja, att om man kan liksom anpassa elbilsladdning, anpassa att jag kör en kamin istället för värmepump. Så att då var det liksom definitivt lönsamt att köra tim.
Jag skulle nog säga att det är mycket högre än 20%.
Ja.
Alltså, i och med att elpriset varierar så extremt mycket. Jag menar, nu har vi har bara elbilar liksom. Så att, och vi kör väldigt mycket, så vi laddar ju väldigt mycket också. Men där är det ju det här att dagpriserna har ju de senaste veckorna legat på kanske 3-4 kronor. Och kvällspriser och sånt. Ja, men någonstans mellan 10 och kanske en krona. Eller 10 euro och en krona. Så jag menar, bara där är ju liksom 70% alltså, så att så det är absolut inga problem att spara väldigt mycket pengar. Alltså 20% är nog väldigt snällt räknat.
Ja. Men om du skulle ge någon så här riktning, hur ska man tänka, för det är också så här klassiskt, rörligt eller bundet?
Ja, alltså rörligt idag är ju det som ni säger, dygnsmedelspris. Alltså det är nog lite olika från olika handelsbolag. Men så som jag har tolkat det, så är det ju då att man mer eller mindre tar dagpriset. Och så tar man medelpriset av det. Och sen medelpriset per dag då i månaden. Då blir det rörliga priset.
Ja.
Så räknar nog de flesta. Vad jag tror. Sen är det ju då, har du då timpris, så är det ju... då är det ju för den timmen du betalar. Och sen är oftast då ett visst pålägg. Förhandlar man och ringer till elhandelsbolaget, så har du ju inte det pålägget.
Ja.
Utan då har du ju... Ja, då är det spotpris oftast. Och så är det någon liten kostnad för
Men jag menar så här, att binda på ett... Kan man det så här 12 månader eller 36 månader?
Idag kan du göra det. Men alltså, du får ju... Det är ju jättehögt idag.
Ja.
Alltså... Det är som jag säger, jag vet, alltså hade du bundit i förra våren, så hade du ju typ fått 30 öre. Det var nog jättemånga som gjorde det liksom, och de tycker ju det är jättekul nu när priserna har gått upp liksom.
Ja.
Men sitter de still i båten nu och tycker att vad duktiga vi var som band då, och inte gör någon åtgärd, så kommer ju de snart hamna där.
Ja.
Att de helt plötsligt måste göra ett nytt avtal. Och då kommer ju priserna vara helt annorlunda. Så där är det ju väldigt viktigt, framförallt för dem, att de är med på banan.
Ja, utnyttja den tiden man fick.
Ja.
Bonus. Nej, men för jag kommer ihåg att för detta var ju så här emotionell dum grej. För vi har ju alltid haft rörligt team sedan vi flyttade till huset 2016. Och det har vi liksom, jag tänker mycket på det som bolån, det har vi ju tjänat på alla de här 5 åren förutom de där 3, 4, 5, 6 månaderna förra hösten eller nu när det varit dyrt.
Yeah.
Men det är ju inte så man tänker att så här, oh, ja, 48 månader bra, 5 månader dåligt, utan man tänker så här, fan vilken loser jag är som betalar här de här 5 månaderna.
Ja, ja. Ja.
Liksom, så att jag tror att man måste se det liksom över ett längre perspektiv.
Nej, och jag menar sen är det är ju många som har gått med i det här timpriscirkusen tidigare.
Ja.
Och då har ju liksom priserna inte skilt så mycket.
Mm.
Alltså det är ju inte då förrän de senaste månaderna här nu när det har hänt och det har liksom, ja, jag skulle vilja säga exploderat med priserna, att det har blivit så extremt stor skillnad på dag- och nattpris liksom.
Mm.
Men det händer ju fortfarande att priserna är negativa någon gång så där lite då och då, och det är ju oftast när det blåser då, när inte vi kan lagra energin. Vindkraftverken kör för fullt och så, och det går inte att styra på ett optimalt sätt, så då trycker ju det på och då blir ju priserna negativa.
Nej.
Och då får man ju betalt för att köra värmepumpen. Liksom.
Ja, men precis. Men du, jag tänker också så här, solpanel. Här har jag hamnat i diskussion mycket med då folk på vårt forum.
Mm.
För jag har kompisar som har fastigheter, flerbostadshus. Ja. Och det som är roligt med flera av dem är att de kör järnet med solpaneler på sina industrilokaler och sina flerbostadshus. Men de sätter inte en solpanel på sitt eget hus, på sin egen villa. Och då argumenterar de så här, alltså så här, när de har stora ytor så är det lönsamt. Men om jag ska sätta det på mitt eget hus, att det är mer för show än vad det är för att det är lönsamt. Och behöver jag skicka upp någon? Och de säger så här, folk säger att det inte går sönder. Men det går sönder. Och behöver jag skicka upp någon på taket på min villa? Ja, då har jag käkat upp liksom vinsten för flera år. Vad tänker du?
Ja, alltså allting handlar ju om lite hur man räknar här, skulle jag vilja säga. För att om man tittar, om du är som privatägare av en villa,
ja,
och du inte har el, alltså jobbat med ditt hus med el, alltså du vill ju bli av med så mycket då fossilt bränsle och så vidare. Om du då satsar liksom på elbilar, du satsar på gräsklippare som är el, du har liksom, allting är el som kan styras av el. Så då är det ju din stora, det är den stora kostnaden du har egentligen. Och då kan du ju spara väldigt mycket med att sätta solceller på privattak. Sen är det ju ofta så att de flesta villorna har ju för små tak för att täcka sin energiförbrukning. På grund av att man inte har energieffektiviserat från början.
Mm.
Jag har ju vissa kunder som ringer till mig. Du, jag har ju direktverkande elradiatorer. Det måste vara jättebra för mig att sätta dit solpaneler. Nej, säger jag. För det är alltså... Alltså där är ju, du kan sänka din energiförbrukning från början och det är på ett mycket, mycket, mycket effektivare sätt.
Än att installera solpaneler.
Ja. För att solpaneler är ju inte billigt och det har oftast väldigt lång återbetalningstid.
Mm.
Beroende lite på hur, alltså dels handlar det väldigt mycket nu om priserna. Jag tror ju att man ser ju redan tendenserna nu när solen har börjat att visa sig lite mer de senaste veckorna. Då ser man ju till och med att elpriserna under dagtid är extremt låga.
Ja, vi har sett det på kurvorna också. Ja. Att därmed, alltså de senaste 6 månaderna har vi aldrig laddat bilen dagtid.
Nej.
Men häromdagen så var det så här, mellan 12 och 5, eller 12 och 3, ja, så var det så här, jag bara så in med sladd.
ja.
Är det på grund av,
ja,
är det
på grund av solen? Ja, jag vet ju inte exakt. Liksom. Men solen är säkert en stor del av det. För att många av de här större anläggningarna, de pumpar ju ut. Jag har ju ett antal stora anläggningar i min telefon som jag följer och som jag har varit med och effektiviserat. Och man ser ju dem just nu, april, maj, juni, innan det blir för varmt, så kan ju de producera enorma mängder med energi.
Mm.
Och det är ju för att panelen inte blir för varm liksom, utan där finns ju fortfarande ganska kall luft som gör att kristallerna klarar att köra liksom max.
Ja.
Så, att, och, så jag tror att det är en av grejerna att elpriset är lägre.
Men vad sa du att den kan bli för varm alltså?
Ja, alltså de blir ju för varma.
Och då är den inte så
effektiv längre. Då minskar ju effektiviteten på solceller.
Men kan man säga så här, för jag vet att många resonerar så här, ja men det kostar... Jag drar till, vi fick någon offert på vårt hus här, 125 000.
Ja.
Och sen så blir avkastningen så här 8% och så tänker man så här, det är hemräknat på 12 år och ja. Så är livslängden 20. Så att då kommer jag gå plus på detta på 20 år.
Ja.
Så om jag ska tolka ditt resonemang så är det så här, ja det är en del av kalkylen. Den andra kalkylen är att ta 125 000 och så titta, det kanske är bättre att du byter värmepumpen för du kommer spara mer pengar på det. Men det är inte lika sexigt nej. Som att ha sol.
Men det är inte så sexigt med 20 år heller. Alltså.
Ja,
jag tycker jag inte.
Ja, jag
nej, det är för lång tid.
Men är det så man ska
nej,
resonera?
Men alltså, ja, alltså, jag säger det. Att, alltså, först och främst, och nu kommer vi tillbaka till det här med isolering.
Ja.
För att isolering, det är det som håller din energi inne i ditt hus. Det du tillsätter, det gör ju att det tar mycket, om du isolerar väldigt, väldigt bra så stoppar du in en krona energi i huset så, och du har väldigt bra isolerat, tar det väldigt lång tid innan det försvinner ut. Om du har liksom ja, ett staket och stoppar in en krona med energi där så det kommer ju så här poff så är det borta liksom.
Mm.
Så därav så säger jag ju isolering och sånt, det är ju sånt som är, det är det långtidstänkandet. Men sen när du har gjort alla de här sakerna, du har isolerat, du har effektiviserat, du har bytt till den bästa värmepumpen, du har gjort alltihopa och du har en väldigt liten energiförbrukning.
Mm.
Då kan man kompensera med solceller. För då får du en väldigt bra återbetalningstid på solcellerna.
Mm.
Men, och det är där...
Ja. Så kan man säga nästan som en tumregel att innan dina solpaneler kan täcka din årsförbrukning så finns det förmodligen andra saker du kan göra.
Ja. Ja. Yeah. Alltså målet är hela tiden skulle jag vilja säga att man ska sätta en så stor anläggning som man förbrukar. Men innan man tittar på det då, gör ett hus av med mer än säg runt ja, någonstans mellan 5 och 10 000 kilowattimmar så ska man effektivisera på annat sätt.
Ja men det låter sjukt vettigt.
Ja.
Det låter så här sjukt så här 5 till 10 000. Ja, vi är bara 6 gånger mer än det där.
Ja.
Ja. Nej, får jag bara fråga kring det här med isoleringen igen? Så låter det som ett stort ingrepp i huset.
Ja.
Är det det?
Men kan vi inte ta vårt exempel? För du har ju tittat på vårt hus för att du gick ju runt med sådana här termografikameror så fotograferade vi så hittade vi liksom så här
sådana hörn där det bara blåste.
Det var ganska kul, det måste jag ändå berätta. Alltså för du öppnade dörren, sen satte du en stor fläkt. Och vad drog den fläkten ut? 1500 liter i minuten.
Sånt,
det var som om det blåste.
Det var som
utomhus,
att det blåste och sen blåste liksom drog huset in. Och sen kunde
ja, och det märker vi att det händer ju. Det blir kallt i huset när det blåser.
Ja, och väggarna var kalla.
Ja.
Och sen sa du så här, okej, men vi har för oss var liksom de två stora grejerna. Så här, överväg byta värmepump, eventuellt sätta in en kompletterande typ vedgrej. Mm. Men sen så pratar vi om tilläggsisoleringen.
Ja.
Kan du inte berätta så här, vad är tilläggsisoleringen? Kan liksom funka det på alla hus?
Ja, nej men alltså absolut. Alltså, givetvis så här handlar ju då om det här med underhållsplanen och energiplanen. Ska man då byta tak till exempel så är det ju bra att man är med energibiten där också. I ert fall här då som ni har en, liksom, en vind där man har inrätt för att bo i. Och där har man då, nu, när man inrätt det så har man inte gjort enligt konstens alla regler. Så det har ju inte blivit sådär jättetätt. Och dels blir det ju obehag för er. Som då bor i det, den ytan. För att när det väl blåser ute så blir det kallt och man fryser och kanske inte kan vara på alla de här ställena som man önskar. Liksom. Och det handlar ju om täthet och det handlar om isolering. Och den andra grejen ni säger då om framförallt vinden, det är ju att på sommaren så blir det jättevarmt. Ja, och det är ju för att det troligtvis, där är ju ingen jättebra isolering. Och då blir det ju det här att då går ju solen mer eller mindre bara rakt igenom.
Liksom. Har du en isolering som ett staket? Ja. Jag tyckte det var så roligt sagt.
Ja.
Så har du det tajt eller har du ett staket?
Ja, ja men det är, ja, jag har en kompis.
Blåser rätt igenom.
En gymnasiekompis, han hade vissa villor som han kallade att förklätt renstängsel kallade de dem. De tyckte de hade så dålig isolering.
Jobbigt bodar.
Ja. Ja. Nej men så att så det kan ju göra enorm skillnad och framförallt är det ju mössan där då som är viktig. Sen kan man ju titta på de andra delarna då och har man då i många av de här äldre husen som finns framförallt då boningshus alltså flerbostadshus så är det ju en dubbel tegelfasad med en luftspalt emellan och då räknar man ju det hur mycket energi som går igenom det. Så då räknar man det med ett så kallat U-värde. Och för att få en liknelse. En ny vägg idag. Den har ett U-värde på 0,13 ungefär. Ett fönster, ett bra fönster idag har 1,0 i U-värde. Och en sån fasadvägg med tegel, luftspalt, tegel. Som är ganska vanlig. Den har ett U-värde på 1,2 och 1,3 i U-värde.
Men det är bra att ha ett högt.
Nej, lågt som möjligt.
Ja, för jag tänkte, du pratade om att de bra fönstren hade nått
ett. Ja, precis, men du måste tänka att fönster är inte isolerat. Det är ju bara liksom. Ja, fortsätt.
Så man ska ha så lågt värde som möjligt.
Ja.
Och kraven då, det finns ju lite olika. Så BBR-kraven idag säger ju att ett fönster ska ha ett bättre värde än 1,3 och så vidare.
Ja.
Men då kan man säga då, ja, så räknar jag lite då på ert hus här. Och då, bara för att förstå lite med fasaden då. Nu har jag räknat ungefär 210 kvadratmeter. Jag vet inte exakt vad det är. Men bara så
fasad. Att
man fasadytan. Så det är ju lite bara så att man ska förstå. Och då i råenergi, eller då fjärrvärmeenergi, så går det åt 25 000 kilowattimmar per år. Det läcker ut genom fasaden. Med värmepump.
Så att det är inte så mycket vi förbrukar. Det är bara det som försvinner.
Ja, jag vet. Ja.
Om man då tar det i kilowattimmar ifrån värmepumpen så blir det ungefär 8000 kilowattimmar. Och det är ju en ganska hög siffra. Hade du då gjort en isolering på den här fasaden utvändigt 100-150 mm och sen putsat om den då.
Ja.
Då hade U-värdet gått ifrån 1,2 och 1,3 och sen ner till 0,2.
Och det hade gjort mycket för vårt hus.
Ja, och då hade man kommit ner så råenergin då hade liksom varit 5000 kWh per år. Och med värmepumpsenergi ungefär 1,7. Mm. Eller 1700 kWh per år. Så det är ju en enorm skillnad. Så det är ju 6500 kWh per år som man hade besparat om man hade gjort den åtgärden. Och med ett elpris då på 2 kronor så är det ungefär 13 000 kronor per år som man hade sparat om man hade gjort den åtgärden. Men kostnaden för att göra den åtgärden, den är ju ganska hög.
Ja.
Mm. Och då blir ju det inte så effektivt. Alltså payoffen på det blir ju dyr. Men ska man bo i huset, räknar man att man ska bo i huset i 20 år, 30 år, 40 år. Så... Ja, då är ju den här kanske investeringen ganska intressant. För alltså, ja, alla energipriser är ju ganska säkert att de kommer gå uppåt. Jag menar, vi har bland de lägsta priserna i hela Europa som det är idag.
Vilket det ju inte känns så.
Nej, precis.
Så tänker man vara synd om de andra.
Jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad det var i Storbritannien nu i ett tag, men det var ju liksom så 30 kronor kilowatt.
Alltså helt sjukt ju.
Då är man inte så glad. Då kan vi räkna här vad det blir för besparing istället.
Ja, precis.
Och sen då så tittar vi lite där på värmepumpen också då.
Men säg vad hade man sagt det hade kostat? 200-300 000?
Ja, jag skulle tippa någonstans där, kanske 200-300 000.
Ja. Jag fattar att detta är kanske inte ditt specialområde, men kan man liksom så här resonera kring att om man säljer huset eller att det påverkar priset? Alltså,
det...
För det känns ju som att när vi köpte det så tittar ju inte vi på energideklarationen. Medan idag hade det nog varit så att man mer hade tittat på det om man köpt ett nytt hus.
Ja, jag, i och med att jag är certifierad energiexpert så gör jag ju energideklarationer. Villasidan har jag ju typ nonchalerat totalt, för det, är liksom, det har blivit en pappersprodukt, ingen bryr sig om det.
Och ingen kan tolka den?
Nej, ingen, alla tycker det är jättesvårt och så här, och det är ingen som har brytt sig, för kostnaden för huset, ja men de har sagt liksom driftkostnaden är ju 20 000, det är ju inte mer än så liksom.
Ja.
Sen det som har hänt de senaste 2 åren kan man ju säga, det är ju att banker har ju tagit åt sig detta, så då kan man få bättre ränte på bolån, gröna bolån eller vad de kallar det. Och då är det ju så att om man har hus kategori A eller B så kan man då få extra rabatt på räntan och sånt här. Och det börjar bli intressant då. Det är ju många som får fråga mig på det. Liksom, att, ja, men kan du komma och göra en energideklaration för det då? Att vi tror att vårt hus är där. Men då ska man ju också tillägga att de husen som är i den kategorin, de drar ju extremt lite energi. Alltså redan från början. Ja. Så att, och det är många som tror då att om jag lägger på solceller, om jag gör det och det och det, så kommer vårt hus att bli ett sånt hus. Nej, det blir det inte. För att man räknar bara den energin som man gör av med direkt i huset. Som kommer då ifrån solfångare, solceller eller sådana saker. Den kan man räkna till sig. Allt annat är ju extra. Det blir en billigare driftkostnader rent generellt. Men inte just för energideklarationen. Så den anpassar ju de bitarna. Så, och jag tror ju, alltså energipriserna går upp. Räntorna kommer ju nu troligtvis att gå uppåt också, men som det har varit de sista åren så har ju räntan varit
så låg.
Väldigt, väldigt låg, så det är ju inte det som har påverkat ett husköp.
Nej, och sen så tror jag också att många sådana energideklarationer har varit ganska, om jag ska vara så här kassa, men ganska meningslösa, för jag har liksom så här, ända sedan typ 2 år tillbaka när det var så här läsare som förbarm som bara, ja det är inte normalt med 36 000 kilowattimmar och då börjar engagera. Och då när man, för det finns också så här kommunens energirådgivare, men då fick jag så här, ja men stäng av handdukstorken. Och jag blev så här, det är ju inte riktigt där det står. Liksom, och det var ju där till slut jag satt hemma och googlade och hittade dig som var så här oberoende energiexpert, och du vet äntligen någon kunna prata ju så här, okej, låt oss fokusera på det som spelar roll. Att det finns mycket konstighet och så här, typ, ja men som med träning och pengar myter.
Ja men det, och sen det är ju alltså, det är ju inte, alltså saken är ju, jag har ju inte varit ekonomiskt försvarbar att köpa in mina tjänster förrän egentligen nu.
Ja.
Alltså för nu har man ju på en månad betalt kanske ungefär det som jag kostar att plocka in liksom. Sen beror det ju på hur mycket hjälp de olika kunderna vill ha.
Ja.
Men vi är med och liksom stöttar i hela processen om man vill bygga om och titta på de bitarna.
Men det känns ju som, alltså så här, om man skulle titta de stora, kanske lite mer osexiga grejerna, det är så här, okej, kolla på värmekälla, kolla på tilläggsisolering, kolla på, vad skulle du säga, tredje?
Ventilation, alltså man kan ju, jag brukar prata triangeln.
Ja.
Och det är ju liksom, längst ner så har man isoleringen, det är den som, för den vill man ju krympa, för det är där mycket av grejerna ligger. Att ju bättre isolerat, ju bättre tätt huset är, ju mindre energiförbrukning har huset från början.
Ja.
Och sen, sen går man ju liksom då fönster och tittar på det. Och, alltså det är ju isoleringsbiten där också. Sen är det ju ur ett energiperspektiv, så är det ju inte ekonomiskt försvarbart att byta fönster. Det är många som tror det, att oh ja, men det blir men återbetalningstid på att byta fönster, på grund av att de är en väldigt dyr konstruktion, så är ju återbetalningstiden kanske någonstans mellan 20 och 50 år om man bara tittar på energibiten.
Mm.
Ja. Men där får man ju titta då kanske på underhåll och sådana saker och lufttäthet, att ja, men vi kan inte renovera de här karmarna en gång till, för att det kostar då så mycket pengar. Då blir det ju en helt stannar femma i det. Liksom. Mm. Och sen är det ju titta på ventilationssystemet. Mm. För där är ju ja, ventilationssystemet, det är ju ungefär en tredjedel av energiförbrukningen i huset är från ventilationen. Och har man då, som ni, fläktar som bara drar rakt ut, och då försvinner ju den energin. Det är ju energi som ni har värmt upp som åker som, rakt ut. Mm. Och kan man då återvinna det på något sätt, så är det ju oftast bra. Sen, ventilation är ju också då en ganska dyr investering, för att det blir ju i ett befintligt hus blir det ju problematik. Är det ett enplanshus är det ju väldigt enkelt, för då drar man allting på vinden och så är det färdigt. Men har man då ett antal plan och sånt, så blir det oftast lite krångligt. Och då kostar det lite pengar. Men det som man också då ska tillägga, tycker jag, det är ju att klimatet invändigt blir så stor skillnad. Mm. Det är många som inte tänker på det, liksom, att inomhusklimatet blir helt annorlunda. Har man då ett, som ni har, självdragshus, har man ett hus med fungerande självdragshus, man har konstant fläktar som går och då drar in den här kalla luften som kommer ifrån ytterväggarna eller kommer utifrån rent ut liksom. Då blir ju det ett drag, och det är ju kallt då, för att när det är kallt ute så är det lika kallt när det kommer in. Och då fryser man kanske av det och sånt, och det är ett obehag. Har man då ett FTX-ventilationssystem, så den luften som kommer in, även fast man inte har tillsatt någon energi, så har man ju återvunnit den energin som är på väg ut. Mm. Och den har ju då tillsatt, så att från kanske minus 17 grader så är det 17, eller minus 10 grader ute. Så den luften som kommer in i rummen är ju plus 17 grader. Mm. Så du påverkas ju inte av det. Mm.
Kan man göra så, nu blir det så här egen fråga, men är det lämpligt om man gör om den där, till exempel tilläggsisoleringen på utsidan, att man gör ventilation samtidigt då?
Absolut.
Det låter vettigt. Ja,
det låter ju rimligt. Ja.
Och då har man ju fördelen med att man kan dra rören och sånt i den isoleringen som man lägger på utsidan och så vidare. Uh-huh. Så man kan få till det också.
Uh-huh.
Så att,
uh-huh. Och den vanliga invändningen mot tilläggsisolering, det är huset blir liksom tjockare, eller?
Ja, alltså, och där är ju det också då hur man kan, alltså vissa ställen då så är det ju K-märkningar och hit och dit, så man inte får göra någonting med husen utvändigt. Så det kan ju vara ett problem, insidan. Och då får man göra det på insidan, och då tar man ju boytan, och det kanske inte är så trevligt. Men i de case man kan göra det på utsidan, så är det det absolut bästa. Mm. Enligt mig, för att då får du ju, ja, dels så får du inga större problem med fukt. Mm. För det är också en grej, när du gör det på insidan så kan man få stora problem med fukt genom väggarna, för man flyttar ju kondenspunkten långt in i väggen. Mm. Och det vill man ju inte när man håller på med byggkonstruktion.
Mm. Nej, precis. Jag tänker så här, vi har snart pratat en och en halv timme, ja, vilket är helt sjukt.
Men vi har inte pratat om poolen som batterien.
Ja, ja, men om vi ska ta batterier, är det något som liksom, det känns som att det fortfarande är för dyrt?
Hade du frågat mig för 6 månader sedan, så hade jag sagt ja. Nu är ju vi i det här dilemmat då, att priserna varierar något extremt. Och hade vi sett tillbaka de här 6 månaderna som har varit, så hade det nog varit ekonomiskt försvarbart att räkna på det. För att om du då kan sälja energin för 7 kronor, ja, och köpa in den för 10 öre på natten, ja, ja, då bör det bli ekonomiskt försvarbart. Mm. Men rent generellt, och om man inte har ett extremt egenintresse i de här sakerna, för man måste vara generellt extremt insatt idag, skulle jag vilja säga, att kunna jobba med de här sakerna. Det finns ingen automatik som är 100% igen, utan man måste jobba väldigt mycket manuellt än så länge. Mm. Och det gör ju också att har man inte intresset, så fallerar det ju lite. Liksom.
Ja.
Ja.
Men jag tänker så här avrundningsfråga. Är det något vi har missat? Är något som du tänker så här, detta brukar dina kunder prata om, eller?
Alltså det finns väl säkert massor med saker som man skulle kunna diskutera liksom. Men jag tycker vi har täckt av det mesta. Ja.
Detta vi har pratat om, det funkar lika väl egentligen principen om man är villaägare eller bostadsrättsförening eller liksom flerbostadshus.
Ja, absolut. Alltså det handlar ju, alltså jag tycker det är väldigt viktigt. Om man ska jobba med de här systemen så är det ju viktigt. Ju mer fakta man har, ju bättre är det. Många gånger så kommer jag till föreningar som säger, ja vi har, det är dyrt. Ja men vad är det som är dyrt liksom? Mm. Och de vet ju inte. Och många villaägare är ju samma sak. Ja nej, men vi har väldigt mycket förbrukning. Ja men var går er förbrukning? I ert fall så har ju du liksom en app ändå som säger att ja nej, men det här är ungefär värme och så här. Du har ju ändå koll liksom. Ja. Men många har ju inte den kollen överhuvudtaget. Liksom. Mm. Och där är ett, alltså mäta mer så man får det svart på vitt. Mm. Och idag är det ganska enkelt att mäta. Det kostar inte några enorma pengar att sätta in lite elmätare och sånt på de olika detaljerna. Och oftast så kan man ju då, är det mindre saker så kan man ju sätta en sån här liten smart meter som mäter via 220.
Och, ja, och man blir ju ganska förvånad. För jag tänkte så här, studion där vi bara lassar på med lampor och som är varma, det var så här 300 watt. Det var så här, shit, det var ju ingenting jämfört med vad man gissade. Liksom, så att. Ja, men du, Daniel, ett fantastiskt stort tack. Man hittar dig på llenergi.se, ellenergi.se.
Eller Skånsk Värmebild.
Eller Skånsk Värmebild. Det kommer också vara länk i anslutning till avsnittet. Och du hjälper ju till med precis det vi egentligen har pratat om här, liksom så här. Energirådgivning, optimering, energiinventering. Framförallt det som jag har uppskattat så mycket, där second opinion. Ja. Att liksom så här, okej, okay, här är någon som jag kan liksom ställa alla mina frågor till. Ja. Och det som också är så himla skönt är att du fattar ekonomi. Så att det blir inte så här, vi ska godhetssignalera solpanel på taket. Nej. Att det är inte det som gör det. Så ett stort tack för att du ville komma.
Ja, tack själva. Tack själva.
Och jag hoppas att jag fick vara med. Ja, och jag hoppas att vi kan bjuda tillbaka dig i framtiden och så visa vår ackumulatortank. Liksom sådär. Ja, men snyggt. Tack så mycket.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at OseaMalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.